en podcast från Aftonbladet.
Högt i tak men tjocka väggar har varit ett talesätt i toppen av svensk hockey. Vi har nu stängt in tre stora ishockeyprofiler i det där säkra rummet. Men skillnaden nu är att mikrofonerna är på. Medverkar gör Jonathan Hedström.
Då spårar du ur. Fick stora folk inför hela gruppen. Jag hade gått upp i ett kilo. Ja. Och då tjup, förstördes karriären.
Nils Andersson.
Jag skrattade bort det fram till jag var 27-28. Och sen när den kom fram i sista klubben jag spelade i, då sa jag den där tången liksom, jag ska inte se den där tången mer liksom.
Oskar Alsenfelt.
Ja, absolut. Bidrag till den här kulturen, och jag skulle kunna sitta och säga att jag mår skitdåligt att jag har gjort det, men det gör jag inte, för att det har jag ju liksom blivit inskolad i.
Här är deras berättelser om svensk ishockey. I det som aldrig blivit sagt.
Jag tänkte på en grej att man får ofta frågan när man spelade hockey, hur mår du egentligen? Hur mår du när man spelar dåligt ett tag? Eller så här. Mm. Och det är för att de vill reda ut varför, om det är någonting, så att man kan spela bra igen. Mm. Alltså, jag vet inte hur ofta man får liksom frågan om man inte spelar dåligt, eller om det inte, alltså så här, den här kultur, alltså nu när jag bytte bana, så är det, vi jobbar ju otroligt mycket med, vi prioriterar samarbetet. Och det samarbetet är inte hur man jobbar på ett mjukvara på datorn. Det är hur man ser till att man startar varje morgon med att fråga hur alla mår. Hur känns det för dig? Vad är dina känslor? Gå varvet runt. Och så diskuterar man det. Man avslutar varje dag på samma sätt. Mm. Man har liksom tydliga riktlinjer för det här ska vi stå för. Det är därför jag är här. Det här är vart jag vill nå. Liksom så här, går igenom det tydligt. Och det är högsta prioritering för att samarbetet ska funka. Nu gör vi istället på någon kick-off på en eftermiddag då alla är trötta och vill hem egentligen. De har tränat på morgonen.
Ja,
precis. Eller? Ja. Det är inte prioriterat, utan prioriterat är hockeyträning. Sen måste vi göra det här också. Mm. Vi ska köra den här delen också.
Och sen, jag håller med. Det är okunskap bland ledare, och det är hela vägen upp till SHL. Alltså det får, många gånger är det ett rätt omodernt ledarskap där man glömmer individen. Alltså man analyserar individen, alltså med byten och istiden och video, men du glömmer oftast människan bakom. Det håller jag med om, alltså ända upp till elitnivå. Jag tror att det är ju nästa steg för att också bli bättre som lag, det är att vara ännu mer individanpassad, liksom jaget för laget så att säga. Mm.
Men hur många nu har spelat, många som ni har sett dem dåligt? Eller hur? Mm. Likväl som jag har gjort eller har sett. Jag har till och med bott med en kille som hade gigantiska spelmissbruk. Jag har inte en aning. Alltså det är ju det att man dör ju allt. Man blir ju extremt bra på att dölja också hur du mår.
Mm. Otroligt många han har spelat med.
Ja.
Och nästan så har man tänkt i efterhand också. Han mådde inte bra.
Nej.
Och jag skulle säga att det inte är att det är en av 20. Utan det är nästan att alla har någonting som de kämpar med, och det är liksom, det är tufft, och det som är grejen är att jag tror alla människor har saker vi kämpar med, oavsett om vi spelar hockey eller inte.
Ja,
det som är skillnaden mellan, jag tror som var tydligt när jag kom ut, det är att i hockeyvärlden, då delar du inte mer av. För jag vill inte dra ner någon annan med min skit. Jag vill komma in i omklädningsrummet och bidra med energi. För det är det jag har lärt mig sedan jag var liten. Det bästa jag kan göra är att vara glada, roliga killen som bidrar med energi. Mm. Så även om jag mår jättedåligt och har alkoholmissbruk och spelmissbruk, när jag kommer in genom dörren, då lämnar jag alla mina problem utanför.
Mm.
Och så går jag in och så har jag ett leende på läpparna, och nu kör vi. Nu ska jag bidra med energi. För vi har en match och vi förlorade med 7-0 igår. Nu gäller det att någon tar tag i det här, och det är jag. För jag ska sätta på ett leende på läpparna. Och sen så går man hem igen, och så sen så öppnar man upp det där, eller trycker man ner ännu djupare liksom.
Mm.
Det är min erfarenhet lite grann av problemen vi har i hockeyn, att det är så där lite grann.
Ja, det är likadant på andra hållet ju, att det är ju det som händer där ska ju stanna där. Alltså det är, man ska inte ta med sig något in, men man ska inte ta med sig något ut heller från omklädningsrummet. Det är också en av den här tystnadskulturens grundpelare som vi har fått lära oss sen vi började spela hockey, att det som sägs här stannar här, och det är våra mål och det är vi mot dem, och alltså det blir väldigt inlåst i det där omklädningsrummet.
Mm.
Och då är det ju då känner man kanske sig rätt ensam emellanåt som spelare. När då alla ska vara så som du säger där nere. Ja.
Jag tror man blir bra på det också. Alltså du blir bra på att inte ta upp det. Du blir bra på att trycka undan det och trycka ner det.
Mm.
Och så kan det gå. Det var ju Kyle Beach här, NHL killen som kom ut med sin, han förklarade ju nu när han var utsatt för de här sexuella övergreppen för 10 år sedan. Så sa ju han att för att jag ska kunna överleva och bli hockeyspelare måste jag glömma bort det här. Jag måste, jag kan inte, han måste begrava det. Begravde det och fortsatte sin karriär i 10-11 år och levererade på hög nivå. Men sen kom det ju fram och han har inte mått bra under tiden, men han har ju lyckats leverera på något sätt. Och där tror jag mycket av psykisk ohälsa kommer ifrån. Att det sakta ligger någonstans och trycks ner och byggs upp över tid. Och så sen så tar vi inte tag i det, för det finns inga forum riktigt att göra det. Det är väldigt tyst. Man byter lag när man kanske har fått någon kompis som man har anförtro sig till.
Sen också kommer det ut att du mår dåligt. Ja, vad händer då på plan? Då kommer du få höra det.
Då kommer man få allihop. Höra av alla runt omkring, ja.
Ja, vilken F du är. Alltså, det är ju det också. Tror också mycket för att man är tyst. Alltså, för att skulle du komma ut i media och säga, alltså jag mår inget bra. Du kan ju tänka dig hur du skulle ha varje match.
Ja. Ja, nu har jag inte kommit ut och sagt att jag mår dåligt. Och jag har inte mått så dåligt.
Mm.
Eller, men jag vet att jag har uttalat mig många år nu att jag inte tycker det är kul att spela hockey.
Mm.
Bara det har ju liksom folk kommit fram till mig. Liksom, är du helt dum i huvudet? Alltså, hur kan du tycka det är kul och världens bästa jobb? Och, du vet liksom, sportchef och tränare kan liksom fråga sig, men varför har du inte kul? Så jag bara, nej, för att jag spelar av andra anledningar. Men bara det liksom stör sig folk på.
Ja, oh, gud.
Och då har jag, presterar jag ändå och spelar, men de liksom, vadå? Alltså så, och då kan jag bara tänka mig om jag hade gått ut och sagt emot det. Alltså för det första hade jag ju inte kanske velat spela just då, vill jag ta en paus, kanske återhämta mig, och det är ju lätt hänt att man inte kommer in igen på samma sätt, så att det är ju ett problem, och det är jättesynd att folk mår så dåligt. Det jag kan störa mig lite är att vi sitter ju här mycket för att det har uppdagats nu med, vad heter han,
Beach.
Ja. Och Erik Granqvist och allt det där liksom. Och så nu pratar alla om det, men det här är ju ett problem som har funnits sedan hockeyn började.
Ja.
Det är liksom, alltså det fanns ju på 60-70-talet och jag vet inte, jag stör mig liksom på att inte det kan arbetas mer aktivt, och nu är inte jag insatt hur aktivt det arbetas, men med tanke på resultatet så känns det ju inte som att det har varit så aktivt från Svenska Ishockeyförbundet och andra intressenter. Men jag menar, bara i modern tid, fast länge tillbaka, så har vi ju din bok, Jonte. Vi har ju, vad heter han, Fleury, som kom ut i NHL några år innan med sin bok och berättade om sina övergrepp sexuellt. Och, så att jag menar, det är ju inte, det har funnits sedan hockeyn började och det har funnits i modern tid dokumenterat på många olika ställen. Det är intervjuer och det är forskning. Alltså jag menar, så att jag menar, vad händer? Alltså vad gör?
Vem är det typ så här, måste Niklas Lidström gå ut? Eller är det Mats Sundin? Eller?
Men det ska väl räcka med Jonte Hedström
som... Men förstår du, menar, är det det som behövs? Eller? Att någon sån här jättestjärna går ut så här
Det känns bara som att, alltså, det är det jag säger, det har ju kommit ut skitstora spelare som har haft problemet. Och det, men jag vill liksom konkret, alltså, det krävs ju något sånt här beslut som att ja, nu ska alla gå den här hockeykulturkursen som är 15, eller nu ska alla vara, alla ledare var i omklädningsrummet 90% av tiden. Alltså jag vet inte, något våga ta ett beslut. Jag vet inte vem som ska göra det. Det kanske är för stort. Det är ju inte lätt för Svenska Ishockeyn. De har jättemånga klubbar under sig. Och jag menar, det ska appliceras ut. Och bara problemet som Nisse säger om att många av de här ledarna är fantastiska som de är och jobbar gratis och gör sitt bästa. Men jag menar, något, jag vet inte, satsa lite pengar på något. Det är ju ett jättestort problem.
Men jag tror att det är en kultur som tyvärr gör att de aktiva som mår dåligt har jättesvårt att berätta om det. Så jag tror att vi måste försöka hitta sätt att bryta på det. Du har ju hamnat i en sån position nu där du kan gå ut och säga att jag tycker inte är kul att spela hockey. För du har ditt CV, du vet att du levererar under tid och du kan liksom få ett nytt, du känner dig trygg i din position. Inte 100% trygg, men tryggare än vad du gjorde när du var 23 och försökte slå dig igenom i SHL.
Självklart.
Kommer man upp när man var 23 i SHL och man mådde dåligt och så säger man så här, jag mår skit, jag behöver mycket hjälp, jag kanske har spelmissbruk. Då hjälper de, då är man ju rädd att okej, nu blev jag 25% billigare och levererar jag inte, då kommer de byta ut mig mot en annan kille som inte har de här problemen och inte är det. Mm. Så det är bättre för mig i min karriär och min dröm som jag har kämpat för i 15 år, att jag bara är tyst om det här. Ja. Kanske hitta någon väg vid sidan av, att jag kanske ringer någon egen psykolog i bästa världar som är utanför genom spelarfacket. Men det är ingen som, det är ingen liksom upp en kultur där man är okej att komma ut och göra det, för att men du blir sågad direkt där liksom.
Jag håller med, och det är ju jättetragiskt att den här tystnadskulturen gör att så många mår dåligt.
Mm.
Men det är det jag säger lite, att tystnadskultur också grundar sig i att man inte vet.
Mm.
Alltså det är därför det heter som det gör. Och vi vet ju.
Mm.
Vi vet ju att folk mår dåliga, vi vet ju om sexuella övergrepp, vi vet om ätstörningar, vi vet om våld mot kvinnor, att mycket av det kommer från kultur och att det kommer från ungdomar. Alltså vi vet allt det här ju. Så att, jag menar, nu känns det som att vi vet det, men vi vill ändå att folk som mår dåligt ska prata mer om det. Och jag menar, ja, det, alltså, det är jättebra om någon kan vara modig och berätta det här i ett läge, men om nu de som bestämmer och faktiskt kan påverka och göra förändringar vet redan, vad gör då skillnaden om en till, eller två, eller tio till berättar? De vet ju redan problemet. Det måste ju väl till något, alltså jag menar...
Ja, men det är bästa världen, men det händer ju ingenting, eller händer ju ingenting. Det händer sakta, och det är ju bättre nu än det var liksom tidigare år, så det händer sakta. Jag menar bara på att när någon visar det här civilkuraget, som det är faktiskt, att ställa sig upp och säga jag mår piss.
Verkligen.
Att då, att vi, att någon har lyssnat på det här eller sett någon Erik Granqvist eller någonting och ser den här personen som okej, okay, det här är mitt tillfälle att göra något jäkligt bra för sporten, jag älskar hockey. Att inte dra av 25% i nästa kontraktsförhandling för att den här mår dåligt.
Mm.
Utan istället säga så här, här är viktigt för mig att liksom vara större än så och tänka på nästa säsongs budget. Och liksom ställa sig bakom den personen. Så det är de besluten som kommer göra skillnad. Sen håller jag med om att det kan finnas beslut på hög nivå som kan göra jättestor skillnad också.
Men du tror ändå att den största grejen vi kan göra för att bukt med problemet är att man ska ta den här kedjan vidare av att någon visar civilkurage, någon visar det, alltså fortsätter den här kedjan så att det genomsyrar.
Bryta den här kulturen, inte säga emot eller ifrågasätta, utan lyssna på personer som vi gjorde nu med liksom Kyle Beach, och var ju jättebra, men det var ju på en sån hög nivå, han fick ju jättemycket. Händer det här i SK Lejon, då måste liksom, det måste lyssnas där också.
Jag tror bara inte på att det kommer, jag tror inte på att det kommer lösas genom den taktiken. Alltså jag det har ju inte förändrats på jättemånga år. Vi har vetat saker och folk har inte vågat prata om det de här åren som har varit. Det är ju ingen annan, vad jag vet, i alla fall, som har gått ut och sagt, pratat mycket om ätstörning eller någonting, bara för att jag inte gick ut. Och det finns ju såklart fler som har det. Det känns som att då hoppas vi på något som ska hända på jättelång tid.
Det är frustrerande att det går långsamt, men jag tycker faktiskt att det går bli bättre och gå framåt. Men det går ju långsamt, och man önskar att det kunde bli aktiva beslut som gör att det skyndar på den här processen. För att, ja, jag har ju 12 år, men du har ju bara 6 år innan dina barn är 12. Eller vad
ja, precis. Nej, men jag... Ja. Jag vet inte. Jag skulle vilja ha mer aktiva beslut från de som kan liksom göra det. Alltså jag vet inte, jag tycker att för många mår dåligt, och jag tycker framförallt att många kvinnor blir utsatta för våld i sån stor utsträckning varje dag att vi inte har råd att vänta på någon tid. Det finns liksom ingen tid. Vi måste till ett sånt sjukt beslut direkt, bara som är så här, ja, ni får inte spela hockey om ni inte går den här kursen, eller ni får liksom inte, ni får inte vara med i nästa match om ni håller på att snacka så här i omklädningsrummet. Eller ni får inte, alltså ni har inte hemma här om ni gör så här. Och jag är den första att erkänna att jag har allt det jag vill de ska sätta ett jättebeslut för nu har jag gjort. Precis som jag inte säger, jag vet inte, jag tror inte jag har mobbat någon aktivt, men jag har ju haft en svart, det vet ju du Nisse som har umgått med, jag gillar ju liksom rätt grov humor. Och det låter ju som en ursäkt till att man kan bete sig hur man vill, men jag har absolut bidragit till den här kulturen, och jag Jag skulle kunna sitta och säga att jag mår skitdåligt att jag har gjort det, men det gör jag inte, för att det har jag ju liksom blivit inskolad i, alltså indoktrinerad i att bete mig så. Och jag tycker det är inte okej, men det är förståeligt och det är lättare att acceptera det om man inser att det inte är jag och att det handlar om hur man beter sig här efter. Så att det är därför jag vill att det ska till något liksom sånt strikt bestämt beslut som kan liksom påskynda den här processen, fastän jag själv har liksom svårt ibland att inte säga de ord man inte får säga. Mm.
Ja, jag håller med dig, Oskar, att i bästa av världar så hade det här kunnat få stopp idag. Men det har du inte gjort, och det har folk som har försökt innan. Och jag tror att vi försöker ta små vinster varje dag.
Mm.
Och sen någon dag så kommer det komma en stor vinst den dagen. Sen blir det små vinster och så kommer det en stor dag. Kan vi påverka med de här stora vinsterna och få dem hända ännu snabbare, så har vi vunnit jättemycket. Och det är, vi vill ju samma sak, och vi har ju samma mål.
Ja, men absolut. Det är bara att vi ser på hur vi ska lösa problemet på lite olika sätt.
Mm.
Men om jag ställer sådana här frågor till dig då. Mm. Vad är nackdelen med att komma med ett sådant beslut där liksom så här måste det vara?
Det finns inga nackdelar, det är bara att de besluten kommer inte att klubba igenom, för det finns andra. Det finns inte tillräckligt med vinster för de personerna som tar de besluten att göra det. Alltså de är i positioner där det finns andra saker som de blir belönade för. Så det är den här belöningsgrejen. Alltså
man får väl lita lite mer på människor att de har ett...
Varför har det inte hänt då innan, tänker jag?
Ja, för att ingen har krävt det som vi gör nu liksom.
Ja.
Att det inte uppdagas lika mycket. Jag säger att den här podden, att vi pratar om det, precis som du säger, många små vinster, det bidrar ju också jättemycket.
Mm.
Men jag menar, någonstans kan väl folk kräva att något ska hända. Så Svenska Ridsportförbundet, vi är ju, sitter ju tre här som har lite inflytande. Vi sitter i SIKOs styrelse. Jonte är Jonte och många lyssnar på honom. Jag menar, han var med i Nyhetsmorgon precis och pratade om det. Vi har Tobias Stark, vi har ju journalister, vi har jättemånga som är på vår sida liksom. Man kan väl man kan väl kräva det. Och sen vet inte jag exakt vilket beslut.
Har vi några beslut som vi, är det något ni har tänkt på som är så här, som är en bra förändring som vi kan göra?
Ja, jag tycker ju att man ska tvinga unga killar framförallt att utbilda sig i ämnet.
Mm. Alltså, jag vet inte om,
va?
Och leda dem.
Och leda, såklart.
Var ni i U16-landslaget där efter TV-pucken någonting?
Nej, jag valde med någonting.
Nej.
Då får jag berätta hur det var då.
Det var bäst.
Nej, men det var inte speciellt mycket av de här frågorna som lyftes upp då. Nu var ju det här 10 år sedan lite drygt. Så att det var ju inte mycket... utbildning på de här sakerna, utan då var det de absolut bästa spelarna som skulle få den allra senaste taktiska utvecklingen och tekniska utvecklingen med de bästa taktiskt och tekniska tränarna.
Mm.
Där kan man ju påverka att så här, där kan man ju prioritera de här frågorna, tänker jag, med de som har kanske högst inflytande i Sverige, för att du är ju en superstjärna om du är en landslagsspelare i U16 i den kretsen. I gymnasieskolan så vet ju alla vem du är om du spelar U16-landslag.
Men vilka är värst då? Det är ju dem. Ja. Man hör det, hockeygrabbarna är alltid värst.
Alltid värst.
Mm. Alltid värst.
Men det tyckte jag var ett jättebra tank. Det tyckte jag var skitbra idé. Det är ju en bra början ju.
Och det kanske redan gör, kanske redan görs och jobbas med.
Jag
men det, om vi säger så här, och det jobbas ju 100% med. Men att det prioriteras ännu mer. Och hur viktigt det är, hur mycket vi berättar nu, hur viktigt det är.
Men så många som jag hör av till mig också, som jag träffas, som killar som har ätstörningar eller problem på grund av pressen som är. Och som du säger också, kulturen, hur de är ju, man är ju väldigt stark i grupp. Mm. För det är många som säger, lärare som jag träffar också, nio som jag har föreläst för. De säger att när du träffar dem själv, de här hockeygrabbarna, de är ju världens finaste. Men direkt det blir grupp, då blir det ju det här mobbing.
Mm.
Med tjejer framförallt också, de har ju jätteproblem på de här idrottsgymnasierna.
Mm.
Hur de är mot tjejerna.
Men vad är din erfarenhet av idrottsgymnasierna? För jag har liksom en farhåga att där är det lite problem fortfarande. Att det är otroligt enkelt att glida igenom och vara en skitstövel genom hockeygymnasiet och ändå få fortsatt förtroende och spela i klubbarna och liksom och sådär och betyg och liksom, jag vet inte, vad är din erfarenhet av det?
Ja, jag vet att de har, i Skellefteå vet att de hade problem med vissa. Men de fick ändå fortsätta för att, som du säger, det var de bästa. Hade det varit en medioker, då hade de ju fått gå. Tyvärr.
Det är det som, och där tänker jag ju liksom att det kan ställas väldigt tydliga krav. För där är vi skolan som liksom inte har några drivkrafter att de ska bli NHL-spelare. Så har du ett elitidrottsgymnasium, då kan du ställa stenhårda krav som skola.
Det är ju också, det är en självklarhet.
Jo, men det är 0,1% som blir, det är ju en yrkesutbildning. Ja, det är det, och det är 0,1% som blir NHL-proffs och 1% som blir SHL-spelare och kan försörja sig och spara undan så pass mycket. Och ändå satsar skolan så pass mycket på en sån här yrkesutbildning att bli hockeyspelare. Ja, snickare, vad är det? Det kanske är att det är 90% som blir snickare, men det är 1% som blir hockeyspelare och de får samma liksom förutsättningar att vara och träna. Och jag tyckte alltid det var konstigt med ett hockeygymnasium som liksom gav det. Det gav en så otrolig validitet och makt för de här, för oss liksom som var hockeykillarna där, att kolla på mig, jag har kommit in på den här skolan och man tyckte man var någonting och gick i gymnasiekorridoren.
Jag kommer ihåg jag var med i någon jävla breddläger och landslags, det var bara någon snabb grej där, då kunde man söka typ idrott E eller vad det var, något sådär. Vet så, bara för att du, ja, så gick du in till rektorn med ett papper om den här Svenska Hockeyförbundets kallelse, så bara, ja, får du idrott det? Ja, då var det 200 poäng, då kunde man ta bort fyra stycken 50-poängskurser, typ så svenska B, rättskunskap och sånt. Så stod man där och käkade längre lunch och fika när man gick på klass och var hur cool som helst liksom. Spela kort och, alltså du vet, om pengar där, liksom sådana grejer som jag bara, hade det hänt nu hade jag bara, alltså det kan inte göra.
Nej, men det ska ju vara stenhårda krav att om du inte är liksom en förebild eller en bra person i gymnasieklassen, då har ju skolan ett, det går åt båda håll, att skolan har liksom en möjlighet att ta ur dem ur klubbens juniorverksamhet om de inte sköter sig på skolan.
Kontentan är ändå någonstans att det är ju de här killarna som vi måste förändra. Eller förändra, vi måste utbilda dem, som jag inte säger.
Påverka och...
Yeah. Och det måste göras, om det inte går med något jättebeslut som de som kan, så måste det göras med små goda gärningar längs vägen. Men det är ju ändå de här killarna som ska vara i fokus, för det är de och vi liksom som har blivit dem som är problemet. Liksom. Det är ju bara att konstatera.
Definitivt. Och jag tänker, det är den delen som har med ungdomsdelen att göra. Och de kommer upp och sen blir de väldigt snabbt, i min erfarenhet, avslipade, deras trubbiga kanter, då de kommer upp i seniorverksamhet. Då är det inte okej med många av de grejerna som de har gjort under hela vägen. Då inser de hur det är där uppe. Och då blir det istället att de rättar in sig i ledet och blir lite tysta. Alltså i den. Och då blir alla fina killar som sköter sig, står i ledet, gör det de ska, åtsagda, och så sen så blir det liksom den här lite locket på, lite tystnadsgrejen. Det är de två problemen jag ser, som du var inne på där. Men sen det där problemet att det blir någon typ av rätta in sig i ledet, tystnad, och inte det, alltså det omänskliga, det kalla liksom. Det är bara, vi har ett mål och det är att vinna i maj. Och sen efter det så är det en nytt lag där det kommer att vara exakt samma problem och exakt samma kultur.
Vad tycker ni att SHL-spelare har för ansvar att säga till...
Vad du har för ansvar?
Ja, precis. Ja. Men liksom också en helhet, vad man har som ansvar, vad man säger, hur man gör och vem det påverkar. För jag har tänkt mycket på det att som jag var inne lite på innan, jag tror jag är den som kan skoja rätt grovt och sånt och säga grejer som jag kanske inte borde göra för att det sitter i ryggmärgen. Jag försöker tänka på det och försöker vara så bra jag kan. Men alltså ibland kan det slinka ut någon kommentar som handlar om humor i grunden, men som jag då, jag måste ju ta ansvar för att jag vet inte hur den som tar emot de här orden reagerar på det och vad han då i sin tur tar vidare till någon annan, och så som till slut liksom tar en tjej på röven på diskut eller vad det nu är för grad av sexuellt ofredande eller sådär liksom. Och likadant när jag står i en intervju och får frågor och vilka ord jag använder. Och, alltså, hur stort ansvar har jag i hur jag är i omklädningsrummet till mina lagkamrater, även på SHL-nivå? Hur mycket påverkar jag? Hur mycket måste jag förbättra
mig? Jag tror att du påverkar jättemycket, och jag tror att du har, alla har ett ansvar. Just du har inte ett ansvar, alla runt omkring har ett ansvar. Men det jag vill fokusera på är ju att du har ett ansvar att kanske lyfta de här grejerna så att den här personen som det landade fel hos har ett forum att kunna ta upp det.
Mm.
Att prata om det. Det har ansvaret. Ingen är perfekt och alla kommer att säga fel och alla kommer att göra fel grejer. Men det som jag saknar och som jag var liksom för outbildad att förstå medan jag spelade var att jag inte krävde fler forum där jag hade möjlighet att lufta såna här grejer och prata om det. Alltså så här,
hur menar du med forum? På vilket sätt?
Ja, men...
Alltså när du spelade i Malmö då, ja, med mig.
Ja.
Och så kände du att jag vill inte vara del i den här kulturen och det sägs mycket och sånt där.
Mm.
Om jag då är som du var då,
mm,
vad hade du gjort så här i efterhand då?
För första hade jag hade gått till jag hade önskat att jag vet inte om jag hade gjort det, för jag vet inte om jag hade haft, jag hade kanske tänkt på mig själv och vad hade det här innebär för mig i min karriär och
hade jag haft
liksom trygghet att göra det, så hade jag gått till tränarna och sagt att vi måste ha ett samtal där vi stryker en träning på den här dagen är ingen träning, den här dagen är det träning, men det är mental träning för hela gruppen. Och här är det upp till varje person att lyfta och prata om grejer. Och att det är prioriterat. Jag kommer inte spela i den här klubben om det inte fokuseras på hur folk mår i det här laget. Och hur folk mår som människor. Inte hur de presterar som spelare för att de mår dåligt. Och då måste vi göra någonting hur de mår.
Mm.
Så alla de här bitarna som... Jag vet inte, jag hade bara gjort såna enkla grejer.
Men det där tyckte jag var skitbra. Men jag tycker det låter skitbra och jag skulle vilja göra det.
Ja.
Jag vet bara inte hur det hade rimmat i praktiken. Typ.
Nej.
Alltså jag hade löst det med Fagervall utan problem. Det är en fantastisk människa på många sätt. Mm. Han förstår det. Jag hade kallat till det här mötet liksom. Kan inte nu för att...
Men en grej, morgonmötet, när vi har morgonmöte i hockeylaget, då kommer tränaren in och sen så trycker han på, det första han gör är så här, alla så här, hej hej, och så tar han två personer som han skämtar någonting med, och sen så är det direkt på video och pratar om hur det går, och då är det bara taktik direkt, då slår man på hjärnan liksom. Och all den här sociala verksamheten, den är så här innan klockan 9 då det startar, då man så här pratar och snackar med varandra. Mm. Men det är aldrig något uppstyrt att när det börjar klockan 9 då är det så här, okej, nu går vi varvet runt, hur mår du?
Jag tycker det var en bra idé. Jag försöker bara säga det framför mig i praktiken.
Mm.
För att om inte jag kan säga det, som kanske är en spelare som faktiskt skulle våga göra det här, så kommer ingen annan göra det i något annat lag. Och ingen yngre spelare kan man ju förvänta sig göra det då. Så jag försöker bara säga liksom, okej, jag hade ställt mig upp där och sagt det du sa nu och så. Det känns liksom som att ingen hade hängt på mig.
Nej.
Det hade liksom så, men då får jag berätta. Jag tycker det är jobbigt typ ibland, jag vet inte vad jag skulle säga. Liksom,
det jag tror är fint och det jag har märkt utanför, det är att sånt där växer. Första gången känns det konstigt, andra gången känns det bättre. Tredje gången så helt plötsligt så han till höger som aldrig säger någonting. Han börjar berätta någonting som är så här...
Jag ska ha något jobbigt möte först för att få belöningen sen.
Ja, men typ, och bara ge han det forumet att våga berätta eller så här... Och sen är det tyst ibland. Är det tyst i 5 minuter. Och så bara sitter det knäpptyst. Ingen säger någonting. Och det är svintufft.
Mm.
Men det är forummerna som behövs. Och de finns inte överhuvudtaget. Det finns i fikarummet om man står och snackar. Men då är det samma gamla snack. Samma byt mellan 14 omklädningsrum. Det är samma prat.
Men är du säker på att man hade vunnit mer matcher om vi nu...
Nej, du hade nog förlorat mer matcher.
Men då kommer ju aldrig någon vilja ha det snacket. Och man kommer inte kunna sälja in i tränaren.
Nej, det går ju inte. Nej, det är det som är problemet.
Okej, då kan jag inte gå till Fagervall.
Jag tror att i längden skulle man få mer välmående människor.
Ja,
och jag tror att i längden att välmående människor presterar bättre. Mm. Och du kan göra det under sommaren. Då mår ju alla hockeyspelare ganska bra. Morgan tycker är ganska skönt under sommaren.
Jag tänker på Carey Price här nu.
Ja,
just det. En av världens bästa målvakter. Var i final förra året. Sen helt plötsligt så tar han ju det här programmet de har. och vad piller var. Visst var det något sånt?
Det var, ja, det var väl en del i det, tror jag.
Ja. Gå tillbaka 3-4 år. Det hade aldrig hänt.
Nej.
Eller 2 kanske.
Ja, det räcker nog.
Så det är ju bra. Ja. Alltså på så sätt att man...
Mm. Ja, vilka fler, är det fler sådana landvinningar vi har gjort liksom?
Robin Lehner var ute.
Ja, så det kanske började lite med han. Han har gjort ett fantastiskt jobb.
Ja, verkligen.
Vad är det han gör bra då? Alltså vad är det som gör skillnad? Alltså?
Ja, men det var väl att han vågade gå emot NHL lite grann.
Mm.
För det var väl Buffalo egentligen det mesta hände. Och det här med Jack Eichel också. Han vill operera sig, men han vill inte ha av klubben. Han vill ha någon specialist och då vägrar de.
Mm.
Så att jag tror någonstans att han känns ju... Han har ju varit öppen länge med det här.
Mm. Så det ska krävas en frispråkig målvakt i Sverige.
Ja, då har vi här.
Emot
det är
vem?
Klart.
Ja. Okay. Nej, jag mår ju inte dåligt, så jag kan inte... Den,
men... Nej, exakt. Det gjorde väl, ja. Du hade strulit med dina ärtstörningar under
ja, många år.
Om du ger en kort summering av det.
Början var 17. Sen gick jag till Luleå när jag var 21. De 3 åren var bra. Jättefina ledare. Bra klubb. Sen vart det USA. Cincinnati. Och där började lite grann, på grund av ledarskapet också. Jag var inte van. Jag har alltid haft taskig självkänsla. Och det har jag förstått nu på senare år varför jag har betett mig som jag har gjort också. Mycket flykt, bytt lag, trott att det ska bli bättre. Kom hem, då var det Djurgården. Sen var det USA igen, 04-05, och då spårade djur. Då hade vi Randy Carlyle. Fick straff folk där inför hela gruppen. Jag hade gått upp 1 kilo. Ja, och då...
Mm.
Tjup, förstördes karriären egentligen.
Mm.
Sen när jag kom hem till Timrå så var det ju psykolog och jag fick hjälp så, men det jag skulle behövt var egentligen ätstörningsklinik, alltså, och det var där också okunskap framförallt.
Mm.
Och det var inte något jag gick ut och pratade med, men alla såg att jag mådde dåligt, men kanske inte riktigt visste vad det var.
De som kontaktar dig nu, privata, som har samma problem eller liknande, vad är det som har gjort att de har alltså, kommit in på den här banan? Så har de också fått göra en sån här grej att de har åkt runt och liksom blivit straffade, eller är det något annat? Jag tänker på om de är svenskar, vad som...
Men Mattias Alex, han kom ut, och det har ju varit i media också, det var ju fystränaren som sa åt honom att går det ner något kilo så kommer de bli snabbare. Sen är det ju kanske inte där grunden är för att man får ätstörningar. Det kom ju mycket hemifrån också, självklart, som för mig med alkoholist, med pappa, alltså. Det är ju inte så att en får ätstörning så här, utan oftast har du taskig självkänsla från grunden. Men sen när du presterar en miljö som hockeyn och kanske ditt drömyrke, är du med? Du ger allt du har, och sen säger en ledare att ja, men Mattias, går ner 2 kilo så kommer du bli snabbare på isen. Då tar du det som att så här, fan, jag är inte någon snabb.
Vi har ju spelare just nu i vårt lag som försöker gå ner lite, för att vi har haft sådana här fettmätnings... fettmätning.
Ja, exakt. Kalibertest.
Ja. Så hamnar man på en skala där, och så om man är lite över så tycker liksom de att ja, men man kan gå ner lite för att nu orkar mer och det, så här. Och det är ju sant i sak ju. Men borde då jag eller någon annan där liksom fråga hur det känns, eller hur ska jag tänka kring det?
Oftast är det ju så att det kan ju starta någonting, självklart, men sen har vi har ju haft det här också, eller alla vi tre har ju levt i den här världen.
Mm.
Jag kommer ihåg Timrå, då var det på listan där, kom nog Krippe Söderström.
Mm.
En riktigt härlig kille. Han var ju totalt obrödd. Vissa är åt andra hållet också, men vissa tar ju åt sig väldigt hårt av det.
Mm.
Och det...
Jag har alltid kämpat med att vara för smal. Jag alltid fick inte kliva upp i de som var 1 år äldre, för jag var för liten. Jag var äntligen så fick jag chansen att träna med de som var 1 och 2 år äldre. Och då var det första sommarträningen, och då berättade tränaren att ja, vissa behöver ju springa mer, öken, haha. Och vissa behöver ju springa mindre. Ta Nisse, om han ställer sig bakom en tunn tall så syns bara öronen, sa han till mig då.
Oh.
Och jag var 3 år yngre än den äldsta där. Det var för min första träning. Jag kände ingen och var liksom så här första.
Så jävla tråkigt.
Och det har ju, och från att jag inte hade, alltså jag hade kämpat för att ta mig upp för min vikt där. Mm. Så det har ju följt med mig hela karriären. Mm. Och där, när den där tången kommer fram och den mäts och går från 9% till 7% för att jag har spelat 24 minuter och slitit allt och ätit shaker på nätterna, kliver upp och käkar ägg och du vet shakerna jag har druckit.
Fy fan.
Och så får jag den tången och får ett möte med coachen. Jag har märkt att du slarvar lite med maten och sådär. Och så här, ligger det som en där bak liksom. Det, nu har jag väldigt liksom stark, mycket annat styrka liksom i bak som ett trygg. Men hade jag inte haft det, då hade jag rakt in i det liksom. Och jag har, många gånger skrattar jag skrattar bort det fram till jag var 27-28. Och sen när den kom fram i sista klubben jag spelade i, då sa jag den där tången liksom, den ska inte, jag ska inte se den där tången mer liksom. Och då börjar de ta undan mig och då börjar de knacka mig på axeln och säga, följ med här, för att då tog de in mitt rum och sen så fick jag göra det i ostört så att de fick skydda mig. Alltså jag ska inte göra det inför alla andra. Då skulle de ju ta den tången och då var det jag och två som var då överviktiga eller som skulle vara ner. Så alla gjorde det offentligt, men vi var två eller tre stycken som blev knackade på axeln så man skulle gå lite skyddat sådär, så vi inte ska visa för alla.
Så indirekt var det offentligt ändå?
Ja, men då när man gick, det är klart man visste att man följde med den personen. Det var ju klockrent liksom.
Men du, vi har ju spelat ihop en del och jag har ju sett dig både göra panna cotta och dricka drägliga shakes för att hålla dig i vikt liksom.
Kommer du ihåg shaken?
Nej, vill du berätta den eller?
Ja, en halv liter fil, två ägg, en deciliter protein, en deciliter olivolja, mild så att det inte smakar så mycket, och sen en skopa kreatin, och sen mixar man det till en gröt ungefär, så drack man den tre gånger om dagen, och då kanske jag kom över 80 kilo liksom. Mm.
Du kämpade oerhört mycket med den, och jag har aldrig sett någon äta så långsamt, för det var ju också jobbigt för dig. Men jag har ju skojat lite om det. Jag har sagt att du ska tatuera de där ingredienserna på kroppen och sådär. Har det gjort dig ledsen?
Det har aldrig kommit från någon. Du har aldrig ställt något krav, eller jag har aldrig varit värd mindre för att jag har vägt mer eller mindre för dig eller något sånt.
Nej.
Så därför gör det ingenting så. Men de där återupprepande kommentarerna som alla drar liksom, det gör mig ju påminna om det, och jag kämpar ju mycket mer. Så det är klart att det påminner mig ju. Men jag påminner mig själv många, många mer gånger. Men det är när det är folk som har liksom beslutsfattande, de som kan avgöra mitt karriär och mitt liv och vart jag ska bo nästa år. När de är inne och petar i det. Det är där det sårar och det är där det gör ont och det är där det påverkar mig liksom djupt. Så tränare, sportchefer, journalister, det är det som påverkar mest skulle jag säga, inte vem.
Du, på tal om det, journalister.
Favoriter.
Ja, de är ja.
Vi är ju på något sätt någon typ av journalister nu, eller?
Jag är bara gäst.
Får vi prata om dem?
Nej, jag vet inte, vi är ju här med två som lyssnar där inne, men
utsparkade.
Deras ansvar i den här kulturen.
Ja.
Vad skriver de? Vad gör de? De har kanske en direkt makt att verkligen påverka. Tar de verkligen det ansvaret?
Nej, det tycker jag inte.
Jag tycker ofta att de inte tar ansvaret. Speciellt när det gäller det här med kulturen och tystnadskulturen. Det är ju de som måste hjälpa oss i det. På ett sätt som skyddar spelare. Men så att vi också kan ta de här små stegen.
Hur ska de hjälpa? Liksom, jag tänker att deras roll är att rapportera så ärligt som möjligt och ge en så ärlig bild som möjligt. Men kan de hjälpa?
Ja, men vad är det gör de ju inte om de inte...
Ja, men då är det den ärligheten att de ska vara liksom, att de gör det fair och ärligt. Är det det som är att hjälpa? Eller?
Ja, det tycker jag. Men sen är också en aktiv plan kanske för att det här är ju något som folk vill höra om och läsa om. Men om man är förberedd och har en plan så kan man ju också förändra världen till ett bättre ställe.
Ja,
det är väl allas ansvar.
Om det inte blir några ungdomar som håller på med hockey har de ingen hockey att rapportera om heller. Kan man ju,
nej, det, finns något, det är ju också ett argument.
Ja, men sen också kanske den här hetsen som finns idag, det är ju många vet ju om det här.
Ja.
Varför inte göra ett reportage om det då? Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Någonstans måste man ju börja. Även om vi sitter här som du säger, eller jag är ute och pratar, men media, det lärde mig snabbt. Jag också var frispråkig, men en sak jag lärde mig i Luleå, så att du kom aldrig Hedström att vinna mot media. Och så är det ju.
Ja, så är det ju. Det är därför de har makten.
Ja, och då tänker jag att de kanske kan göra det. Våga så här, ta det här jobbet.
Ja, men eller vi kanske bara måste vara mycket mer underhållande. Vi är så tråkiga, så de vill ha inget att skriva om. Vi måste göra det på ett roligare sätt.
Ja, du får tatuera den där shake-listan live.
Den där tången.
Ja. Nej, men alltså jag tycker faktiskt det är ett rätt viktigt ämne att prata om i det här stora ämnet. Mm.
Men jag tänker alltså, jag tänker en oärlig, för jag tycker det här att rapportera ärligt och våga ta i ämnen som är jobbiga, det tycker jag är jättebra.
Mm.
Men om inte någon vill läsa så har de inga jobb heller, så att vi också gör det intressant och lyfta det, och profilstarka människor måste våga ta tag i det som folk vill lyssna på.
Mm.
Så tänker jag.
Jag är lite nyfiken på hur mycket journalisterna som är rätt så nära SHL, liksom, de är ju där nere i katakomberna och de hör mycket och de har kontakter och hur mycket de vet om folk som gör dåligt som de inte skrivs om.
Du har lyssnat på andra delen av podden, Det som aldrig blivit sagt, i nästa veckas avsnitt.
Det är 36% som känner någon som har bettat på sin egen match.
Det är för mig helt obegripligt.
Ja, gud alltså.
Tränarna visste liksom att nu förlorar han flera tusen där uppe. De mådde ju skitdåligt, de som torskade de pengarna.
Då går lön väldigt snabbt. Jag lirade med en som var två eller tre dagar, så var lön bort.
Okej, men då ska jag säga en grej som jag kanske borde säga.
Den här podden har producerats för Sportbladet av Julia Karlsson och Patrik Bränning.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.